Ja, utan den helige ande, då blir det inte mycket kristendom. Utan det är ju det handlar om, att bli inspirerad av Gud och tjäna honom. Och man kan ju stå efteråt när Herren har använt den och i olika situationer. Då ser man, det där var inte jag. Nu förstod jag att det var du som inspirerade mig. Det ser man liksom efteråt. Och då ska jag dra en berättelse. Jag jobbar ju på Beteskeppet. Det är mycket trasiga människor man möter. Och den här dagen när jag skulle jobba, hade jobbat med John där nere och hade sovit. Vi jobbar ju nätter och så cyklar jag till jobbet och börjar 19. Och när jag cyklar så kommer den här sången så starkt. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Och jag åkte och sjöng den där inom mig. Så tänkte jag, ja, jag ska ju ha morgonandakt imorgon. Och jag visste ju att det står ju i Andra Mosebok, va? Men det står också i Jesaja 12, står den där sången. Och vi ska väl gå dit då. Jesaja 12, en häftig profetia då, om Jesus. Och jag börjar morgonandakten och då sitter det en kille där som jag visste var jude, Israel. Och då passar det väl bra att ta den här. Och jag la ut texten då, vad som står på hebreiska. Och efteråt så kommer han fram till mig och sa, det där var starkt. Det visar ju att Jesus är Herren alltså. Ja, det var bara det att han lever inte längre. Han dog en vecka senare. Så förstår ni hur Gud leder en människas kanske sista dag. Så får han ljus då. Jag vet inte hur det gick med. Men en sak som är säker. Herren hade något med den här morgonandakten att göra. För han satt där och han sög åt sig. Och han var så påtagligt nära på något vis. Och då står det så här då. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre, till var du var vred mot mig. Men din vrede har upphört och du tröstar mig. Kommer ju anden, va? Vreden är ju dom. Och så upphör domen. Och det blir liv. Det har ju med Golgata att göra. Eller hur? Se, Gud är min frälsning. Där står det frälsning. Där står det Yeshua. Yeshua. Alltså, El, den högste är min Jesus. Eller den högste är Jesus. Står det. Och det betyder El, den högste i auktoritet. Vad sa Jesus till sina lärjungar? Mig är given all makt. Han säger ju exakt det här, va? Mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är härligt, va? Jag är trygg och fruktar inte. Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min Yeshua. Kom ihåg det, han måste bli din Yeshua också. Han är hela världens frälsare, står det. Men han måste bli din personliga frälsare. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Det står det också i Yeshua. Yeshua 34:44 i Strong, som ni håller på att slå upp där. Står det Yeshua. Alltså samma namn som Jesus. Det var den här salmen man sjöng under lövhödögtiden. Sista dagen, särskilt när man öste vatten. Ni vet, man tog vatten ur Siloamdammen och så gick man upp. Jag ska berätta lite mer om det. När Jesus står där och ropar, då har ju med det här att göra. Då säger man den här versen. Ni ska med fröjd ska ni ösa vatten ur Jesu källor, står det alltså här. På den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kunniga bland folken. Jag går ut och gör alla folk till lärjungarna. Det är ju så Jesus-centrerad, den här Jesaja 12, så det är ju inte klokt. Förkunnat hans namn är upphöjt. Vad var nu upphöjt? Jo, som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjt. Korset, va? Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ja, nu sitter vi och står här i Göteborg och profetian uppfylls ju framför våra ögon. Ropa och fröjd och jubla, ni Sions invånare. Ty Israels helige är stor. Han är mitt bland er, eller i er, som det också kan stå. Vi är i honom och han är i oss. Det är underbart. Han som har all makt i himlen och på jorden, han bor i dig. Och när han säger gå och du går, så var det som Elvor sa, då leder han dig in i de segrar han har vunnit. Det finns inte en makt som kan stå emot när Gud öppnar dörren. Va? Och när Gud stänger dörren finns det ingen som kan öppna, står det också. Och så står det att Yeshua har källor med vatten att ge. Och det för ju mig, alltså den här kvinnan nu som jag kommer att prata om i Sykar, de kunde ju Gamla Testamentet, de kunde ju Lövedagstiden och visste precis vad hon pratade om. Så när Jesus svarade i Johannes 4, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, du skulle du ha bett honom, det står det ITO, falla ner alltså. Och han skulle ge dig levande vatten. Men, och sen Johannes 4:14 då. Men den som dricker av det vatten jag ger. Ja, det måste jag med klippan att göra, va? För lövhyddohögtiden handlar om att man prisade och tackade Gud för beskyddet i öknen och att han gav vatten och mat. Så den här kvinnan visste vad det handlade. När Jesus säger, den som dricker av det vatten jag ger, han ska aldrig törsta. För det vatten jag ger, klippan alltså, ska bli i honom eller henne en källa, nu kommer det igen, som flödar fram och ger evigt liv. Och så säger Jesus rakt ut till kvinnan att han är den jag är, alltså. J-O-W-H. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas för Kristus. När han kommer, då kommer han att tala om allt för oss. Jesus sa, det är jag, den som talar till dig. Judarna trodde att Messias var den osynliga klippan som gav den vatten under ökenvandringen. Det står i första Korinthierbrevet 10:4. Och alla drack samma andliga dryck. De drack nämligen ur den andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Och så står Jesus och med den största, bland det största Messias proklamationer han gör. Förutom det där, om ni inte tror att jag är den jag är. På sista dagen i den största högtiden stod Jesus där och ropade. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Här proklamerar han och säger att han är klippan. För det var ju det hela högtiden handlar om. Nu påstår han då att här är han en klippan. Och är han klippan är han ju Messias också. Det säger så själv. Men anden hade ännu inte blivit utgjuten fullt ut då, som Elvor tog upp. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här har vi också en liten nyckel, tror jag, till väckelse. Va? Det är ju att Jesus ska bli förhärligad. Då får vi andlig förnyelse. Det är ju alltid så. Va? När Jesus blir stor och proklamerad som kung. Och förklarad genom Guds ord. Då kommer anden. Utgjutelse. Då kan vi känna den där närvaron ibland, det här när Gud kommer, det här mäktiga, det när han blir förhärligad. I Gamla Testamentet så framgår det ganska klart att den här klippan har två namn. Den ena heter Tzor och den andra heter Tzela. Den första gången Jesus slår på klippan, då var det ju samma sak som korsfästelsen. Den andra gången då skulle han ha talat i enlighet med klippan då, eller om klippan. Och då heter klippan plötsligt Sela. Och det betyder den högt liggande klippan. Det är ju Jesu död och uppståndelse alltså. Jesus var ju kung och honom slår man inte på, va? Jag läste här i en kommentar som gjorde att jag fattade för första gången varför klippan gav vatten ändå. Jo, för den här kommentaren skrev så här: Mose representerade en gud som var vred. Och det var ju fel, för han var ju inte vred, för han hade ju tagit vreden redan första gången. Så därför kom det vatten ändå. Och så står det så här att vi ska läsa Israels historia, vi som har ändens tid in på oss, för det kan säga oss något. Ja, jag tror jag vet vad Gud vill säga med det här. Det står också så här att Josef, vet ni, det är ju en bild på Jesus, va? Han var ju förkastad av sina egna bröder och upphöjd och allt det här. Den andra gången, du vet, första gången korsfästes Jesus då. Den andra gången gav han vatten. Den andra gången stod det i Apostlagärningarna 7:13 om Josef. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Kom ihåg nu det här. Andra gången. Ganska häftigt. Kung Fredrik den store av Preussen lär ha sagt till en hovman: ge mig ett enda bevis för att Gud finns. Hovmannen lär ha svarat: ja, ers majestät, judarna. Ja, det är ju märkligt, det där lilla folket som har varit på gränsen till utplåning så många gånger, kanske. Står där landet och språket allra minst då, upprättad hebreiska igen. Alla andra folk, många har bara försvunnit, språk och alltihopa, men judarna finns där, och det vet vi ju vem, va? Han som är trofast, som vakar över dem. Annars hade de nog inte funnits, som inte Gud hade vakat över dem. Och jag tror att den som blir född på nytt av den heliga ande, han kan omöjligt hata Israel. Jag tror det är omöjligt. För att det står ju att frälsningen kommer ju från judarna. Och då står det pågående form. Så det är ganska omöjligt. Vi är liksom, det är samma flöde, va, liksom Israel och helig ande och Gud och så. Nu ska vi titta på något som är väldigt dagsaktuellt. Jag älskar att se det profetiska ordet, vad som händer, och som säger Bibeln. Yes! Där är vi nu. Ja! Vi ser judar vända tillbaka igen till Israel i allt större mått. Från alla länder, särskilt i Europa. Och det gör man tack vare att det har kommit islamism, radikal islamism in i länder. Och man vågar helt enkelt inte vara kvar. Ni vet ju själva vad som har hänt i olika länder senaste tiden. Och vi ska ta och titta på det här. Det här är väldigt profetiskt. Det står faktiskt i Bibeln, det som händer just nu. Och då blir ju Gud så fruktansvärt stor. Kom inte och säg Gud att du har kontroll på det här också. Jo. Ska vi bara ta då vad världens mäktiga säger om Israel nu. Nu vet vi, lever i psalm 2, tror jag. Alla folk kommer samman. Och så sitter man och planerar om det här lilla landet. Hur världen vill att det ska vara. Och det roligaste är att det världen vill att det ska vara, det är exakt vad Bibeln också säger att det ska bli. Och det har Gud skrivit för flera tusen år sedan. Så nu bara använder han konungarnas hjärtan och styr dem som vattenbäckare. De säger så här: ja, nu ska vi tvinga in Israel. Så de kommer in i ett interimavtal, så de ger en bit av Mellanöstern till palestinierna. Jerusalem tar vi inte nu, det är för het potatis, det tar vi sen x antal år emellan. Och det är exakt vad Bibeln säger. Du kan läsa om det i Joel 3, vers 1-2. Där står det att landet ska delas. Sen läser du då om sen att de ska försöka dela hans stad i Zakaria 14. Och då står det om östra Jerusalem där bland annat då. Halva delen. Och ni vet ju vilken del Abbas vill ha som huvudstad, va? Östra, va? Och nu säger Jesus att det ska bli ett enormt strul där i det här området, precis innan han kommer. Vilket sammanträffande. Han vet ju precis vad som ska hända innan det händer. Så låter han oss veta det. Vi som lever i ljuset, vi ska förstå när klockan in eller den här tiden in då. Palestinierna vill alltså ha östra Jerusalem som sin huvudstad. Och man har sagt att man inte vill ha en enda jude på sitt område. Ja, det är därför det står att man ska slänga ut dem också. Zakaria 14. Hälften av staden ska man inte slänga ut. Nej, det är ju västra, är klart. Då. Det du ser just nu i världen med de här strömmarna som kommer, har Gud fullständig koll på. Och trot eller ej, men det är också hans vilja. Det ligger i hans rådslut. Nu är det inte så att Gud tillåter, eller Gud gör det onda. Han tillåter det. Han tillåter det. Nu ska vi läsa ifrån Jeremia 16 och vers 14. Så ska du få se exakt vad som händer nu. Exakt vad som händer. Se, dagar ska komma, säger Herren. Då man inte mer ska säga, så sant Herren lever. Han som förde upp Israels barn ut ur Egypten. Utan så sant Herren lever. Han som förde Israels barn ut ur norr. Och ur alla andra länder. Pluralis. Då vet vi vad klockan är slagen. För då är det efter år 70 vi pratar om. Dit han har drivit den bort. Till jag ska föra dem tillbaka till deras land. Det jag gav åt deras fäder. Ja, då råder det ingen som helst tvekan om. Då vet vi att det är fikonträdet och Israel. Det är det land han gav åt deras fäder. Så jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren. Och de ska fiska upp dem. Sen ska jag sända bud efter många jägare. Och de ska jaga dem, står det i grundtexten. På alla berg, på alla höjder och ifrån alla bergskrevor. Till mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon. Nu ska vi läsa grundtexten här, för nu ska vi få se något riktigt, riktigt intressant. Och först, eller den första gången, ska jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdigheter. Herre, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga, bara lugn har våra fäder ärvt. För egentliga avgudar som inte kan hjälpa, kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Därför vill jag nu låta dem veta det. Här kan du lika gärna tolka det som den andra gången. Vi hade den första gången. Och då skulle han ju dubbelt mått vederela dem för deras missgärning. Sen har du den andra gången då. Då ska jag få låta dem känna, det står jadade, det betyder en innerlig relation mellan kvinna och man, betyder det ordet. Min hand, det är ju Jesus. Eller hur? Ser vi hur fel vi kan tolka olika verser? Det låter ju nästan som domen ska komma över judarna och allt va. Det är ju precis tvärtom. De ska ju bli frälsta. De ska inse, de kommer att förstå att mitt namn är Herren. Och som Elvor sa förra gången, tror jag det var. Under 2015 har det blivit mer judar frälsta än under hela historien.
Nej, det var inte riktigt som det var när jag vann på Israel. Ja. Mer än så länge.
Och i morse när jag satt och läste Bibeln och kom jag på en bok som skrevs för många år sedan nu. Det var en som hette Stephen Lytle som skrev en bok som hette Exodus 2. Kommer du ihåg den? Det handlar om judar som ska komma ut ur Sovjet bland annat. Och ur massor av länder. Och gå genom Tyskland och dra igenom och så här. Är det början vi ser? Det kan vara så att det är början på den profetian vi ser nu. För att det kommer inte att bli mindre antisemitism. Det kommer att bli mer. Det kommer alltså ske ett större exodus än ur Egypten. Det kommer att ske ur alla länder, va? Vers 15. Guds vilja är att föra dem till Israel. Vers 15. Fiskare och jägare ska utföra Herrens vilja. Vers 16. Radikal islamism får göra Guds vilja, va? Ja, du ser, även det onda fick ju korsfästa Kristus. Även det onda fick ju göra Guds vilja. Och segern var ju hans. Kommer att ske även denna gång. Med antikrist och hela systemet. Låt dem jobba på där. Han har redan övervunnit det. De får bara göra hans vilja till slut i alla fall. Den första gången läste vi om. Då var det ju dom, eller hur? Då var det ju Jesaja 12. Väl var du vred på mig, Herre, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Vad sa jag? Den andra gången, Exodus 2, ska de få lära känna Herrens hand och Herrens namn. Det råder ingen tvekan om vem det var, det är Jesus. Den första gången var han fördold för dem, eller hur? Det gäller att läsa ordet rätt, annars blir det fel. Förstår vi? Det finns de som har den teologin att judarna är inget att räkna med. De ska ner och dömas. Nej, de ska ner och frälsas. Jag vill läsa. Det måste bli rätt i teologin, för annars hamnar vi så fel. Ska vi läsa vad Jesus säger i Lukas 21-23? Ved dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet skall drabbas av en stor nöd och vredesdomen skall komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. När hände det? År 70! Det har hänt! Ja, det var ju steg ett, va? Först ska jag döma dem. Ja, det är ju redan gjort, va? Och det är ju tur det har skett, för annars hade ju inte du heller suttit här. Nu är det deras tur. När har du Romarbrevet 11? Vad var det för ord han fick höra i himlen egentligen som han inte kunde ens uttala eller fick uttala? Han skriver istället i Romarbrevet 11 om judarna. Och vilken barmhärtighet, hur outgrundliga är inte dina domar, o Gud? Han fick inte ens säga vad som skulle vara på gång. Men han berättar om högmodet som ska komma över de andra grenarna. Nu blir det tvärtom. Eller hur? För det stora upproret ska ju komma först innan Herrens dag. Sen börjar Gud att handla med judarna. Herrens hand dog alltså för folkets synder. Men först när han kom så står det ju för vem var Herrens arm uppenbara. Det var inte många som... Israel som nation, så att säga, tog inte emot honom. Vi kommer nog få ordning på de här profetierna snart, ska ni se. Templet förstördes år 70, va? Det vet vi. De fördes ut till alla folk. Vredesdomen kom över dem som förkastade Messias. Men vi vet att en stor del av de troende flydde faktiskt på grund av profetierna och räddade sina liv i Jordanien i en stad som heter Petra, va? De tog Jesus verkligen på orden och det gjorde de ju rätt till. Nu ska vi titta om något häftigt ihop med Jeremia 16:18. Jesaja 40. Då vet vi vilken tid det här är. Lägg märke till att vers 2 står exakt som Jeremia 16 säger. Nu ska vi se vilken tid det är då. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till hjärtat till Jerusalem och förkunna för dem att dess vedermöda är slut. Där står det på hebreiska att den bestämda tiden är inne. Att dess missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen. Kommer det igen, va? Av Herrens hand för alla sina synder. Och vilken tid kan det här vara? Ja, en röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Ja, då vet vi vilken tid det är. Och så vidare. Herrens härlighet ska uppenbaras. Vi vet att det var Johannes Döparen som ropade här, va? Men han gick ju bara före någon som skulle komma efter. Ja, se Guds lamm som borttager världens synd. Så pekar han på Jesus som Och när Jesus träder fram är det ju Guds bestämda tid. Markus 1:15. Kolla nu vad Jesus säger. Han sa det, alltså Jesus. Tiden är fullbordad. Exakt samma ord som det står i Jesaja 40. Kairos, den bestämda tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Det vill säga kungen står nu här. Betyder det alltså. Om riket är här, då är kungen här. Det är samma sak. Omvänd er och tro evangelium. Vad var evangelium? Syndernas förlåtelse. Nu ska ni få se det här med vredesdomen som man säger ska komma över detta folk som förkastar honom då. Det står i Lukas 19 så här. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som era i verklig frid, men nu är det fördolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt om dig och omringar dig och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den, Kairos, bestämda tiden. Bestämda tiden. När Herren besökte dig. Nu kommer det något väldigt intressant i ordet besökte dig. För på grekiska kan du lika gärna översätta dig: när Herren kom till dig för inspektion. Och vad letar han efter? Han brukar leta efter frukt, va? När Herren kommer då letar han efter frukt. Ty se av frukten ska ni lära känna trädet. Då ska vi se om det stämmer då. Jo, för det har ju med Johannes döparen att göra också. Vad predikar Johannes? Redan yxan satt till roten på träden. Och det träd som inte bär god frukt kommer att huggas av. Var det inte det han sa? Ja, då vet vi också vilken tid det är. Jo, redan yxan bärs ingen god frukt så huggs trädet av. Nu ska vi se på en liknelse då. Bar fikonträdet frukt denna gång när Herren kom på inspektion? Nej, eller hur? Titta nu här. Nu säger Jesus en liknelse om fikonträdet som handlar om honom själv i relation till det här fikonträdet som är Israel. Försök att tolka det på något annat sätt. Vi läser det från Lukas 13:6 då. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom för att se om det fanns frukt på den. Han kom på inspektion, va? Men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat något. Hugg ner det! Varför ska det få stå och suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt omkring det och gödslat, kanske bär det då frukt nästa år. Det är väl ganska uppenbart att Jesus tjänst var ungefär 3,5 år. Va? Och han kom för att inspektera om det skulle finnas någon frukt på fikonträd. Men det fanns det inte. Så fikonträdet försvinner år 70. Vredesdomen kommer över detta folk. Och pang, så är det. Så finns det ingen nation mer. Eller hur? Ja, det fanns ingen nation. Men så börjar man då att prata om det här fikonträdet, att det ska komma igen, säger Jesus. Väldigt konstigt, va? Men i ändens tid, säger Jesus, då ska du se ett fikonträd stå där bland nationerna. Och jag brukar säga det, fikonträd står för Israel. Vad står då nationerna för? Eller alla andra träd, rättare sagt. Jo, det står för nationerna, va? Så mitt bland nationerna så kommer det stå ett land som heter Israel. Och det var ju ett under, alltså. Det är bara Gud som kan göra det, att hela FN ställer sig nästan och säger ja. Jag skulle nästan tro att handen bara får upp. För Gud hade bestämt att då skulle det bli. Och då ska vi se här då. Det här är en liknelse då som stämmer in på exakt på Jesu tjänst och Israel då. Men på en bestämd tid säger Jesus då att ett fikonträd ska finnas igen. Den här andra gången kommer det att bära frukt. Det kommer att bära frukt den här gången. Och du kan läsa om det då. Jag ska ta några bibelställen då. Lukas 21, 25 som vi läste och Jeremia 16, 21 och Apostlarna 7, 13 har skrivit här. Nu ska jag ta en profetia som handlar om Israel som nation då. Det finns ju några stycken i Bibeln, men jag ska ta den häftigaste här då. Vi kan läsa från Jesaja 11 och vers 12. Nu ser du vad Herren ska göra. Han ska resa ett baner. På hebreiska betyder det niss, som är flagga. En nation brukar ju ha en flagga, va? Och om jag inte minns fel så var Theodor Herzls förslag på flagga. Då var det 7 stycken Davids stjärnor i rad på hans förslag. Men det blev ju bara en. Och då ska jag tala om för en hemlighet. Det var så här att på hebreiska så hade man ju en menora, va, i tabernaklet. Och det hebreiska ordet då för de här blommorna som skulle vara på den här. De ska ha blommor, står det. Det hebreiska ordet kan tolkas som lilja. Och du ser på alla grejer man skulle ha på pelarna och där, så ska det vara shoshanim, heter det, va? Liljor. Och om du tittar på den liljan som är en bild på, så ser du direkt, det är ju en davidsstjärna. Precis. Det är davidsstjärna. Det är en lilja, en bild på en lilja. Alltså den hemlighet. Så när man tänder de här ljusen så kastas det skuggor framför den. 7 stycken liljor, va? Eller 7 davidsstjärnor blir det ju i det ljuset. Det är gamla rabbiner som har skrivit det här, alltså. Det är inte taget ur luften. Precis. Och det var ju det Theodor Herzl förstod. Det var därför han ville ha 7 davidsstjärnor där istället. Det var ingen dum idé faktiskt. Messias. Han ska sätta upp ett land och så ska han samla de fördrivna av Israel och kringspridda av Juda. Så lägg märke till. Från jordens alla hörn. Från jordens 4 hörn. Det betyder att det här ska ske efter år 70. Eller hur? Efter år 70 har vi 1948. Och då börjar de här tetraderna komma, va? Och ser man inte, alltså, om man inte tar de här månaderna och det här och sätter ihop det med andra saker än Guds ord, då blir det fel. Men om man tar bestämd tid då och sätter det ihop med profetiorna, då blir det rätt tid. Då blir det helt perfekt. 48, tetrad. 67, Jerusalem, tetrad. 2014-2015. Tetrad. Har det hänt något sen sista supermånen på den sista tetraden? Ja, jag skulle vilja se den i ögonen som säger att det inte har hänt något. Hela världen är i uppror. Antisemitismen har ökat så det bara blåser om det. Vi har fått ett förbund som är globalt. Och jag kan visa det, profetian i Daniel, där det står att det sista vilddjuret ska trampa ner hela jorden. Agenda 2030. Ska trampa ner hela jorden. Det sista vilddjuret är FN. Finns inget annat som har global makt än det. Och så ska man söka Davids son. Herren sa ju så här. Herren sa det till min herre. Sätt dig här på min högra sida tills dess jag har lagt alla folk till en fotapall. Här har du Messias då. Hosea 3:4. Det kommer också det här in med Israel och det här, va? Ty under lång tid ska Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder, utan efod och husgudar. Templet förstörs år 70. Sen ska Israel vända om och söka Herren sin Gud. Vem var det? Och David sin kung. Ja, det är ju Jesus. Davids son. Och så kommer det något profetiskt igen. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet i de sista dagarna. Med i terror, kan det översättas. I skräck. Ja, vi ser ju profetierna uppfylls framför ögonen på oss. I skräck ska de börja söka Herren i den avslutande tidsåldern. Asharit Yom. I den tidsåldern som avslutar historien, alltså. När fikonträdet står där, med andra ord. Ska vi läsa mer om David, deras kung? Det här är häftigt. Jeremia 30, vers 9. Du vet, om du kommer till Sionsberg i Jerusalem så finns ju Davids grav där. Om du går in där i Davids grav så kommer det att finnas ortodoxa judar som står så här framför graven. Då finns ju Davids grav. För de tror ju nämligen att han ska uppstå då. Tror många. Men de förstod ju inte att Davids son är Jesus, han har redan uppstått. Då förstår ni vad han menar med pingstpredikan. Davids, han är ju död och begraven som ni vet alla här, men denne Messias, Davids son, han är ju uppstånden från de döda. Det är det pingstpredikan handlar om. Jeremia 30:9, utan de ska få tjäna Herren sin Gud och David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem. Har Herren uppstått från de döda? Ja, det är ju det pingstpredikan handlar om, va? Han hade ju inget gjort, så döden kunde ju inte hålla honom här, utan det är denne Messias jag predikade, Davids son. Bröder, vad ska vi göra? Vi har dödat vår egen Messias. Tänk den när skriften gick i uppfyllelse, eller när de började förstå vad det handlar om. Gode Gud. Nej, men ni visste inte bättre, va? Så att nu finns det chansen att komma till Jesus och få förlåtelse och få ta emot den heliga ande, va? Fikonträdet står där första gången. Messias döljer sitt ansikte. Fikonträdet försvinner år 70 igen. Och sen står det där den andra gången. Och då ska Messias avtäckas. Kommer ni ihåg nu Mose den andra gången? Han representerar ju ett fel som många hedna kristna tror på. Att Gud är vred på Israel. Eller hur? Hur många gånger har inte jag hört det, att vi ska ju ryckas upp, men judarna, de ska ju slaktas över hela jorden. Den teologin har ni nog säkert hört. Det stämmer ju inte enligt Guds ord. Jag kan bevisa att det inte stämmer. Ändå finns det fortfarande folk. Och då vill jag sända en varning. Romarbrevet 11 säger, akta er för att upphöja er över de andra grenarna. Vem är det som vill förvilla oss? Satan. För han vill skilja oss från Gud. Har du den teologin, då lär du ha svårt att liksom få pejl på Herren, va? För då blir du nämligen hans fiende till slut. Det är inte så bra. Det är bättre att ha skriften rätt och ha honom som fiende. Eller som vän istället för fiende. Jo, andra gången då. När vattnet som flödar fram. Var de värda det? Var de värda det? Vattnet som flödar fram. Nej, men vad är nåd då? Det är ju en gåva som inte vi är värda, va? Det är väl nåd. Första Korinthierbrevet sa att om du tittar på Israels historia så ska ni få se precis en varning för er som har ändens tid på sig. Nu ska jag läsa en profetia om när Israel börjar förstå vem Herren är och börjar se upp till honom de har stungit. Kom ihåg att sista klippan var Sela, den högt liggande, ointaglig plats. Kristi i sin härlighet. Nu kommer han att avtäcka sig för Israels hus och för Jakobs hus och visa vem han är. Han kommer att ha barmhärtighet med alla, står det i Romarbrevet 11. Titta här nu. Zakaria 12:10. Men över Davids hus, över Jerusalems innervånare, skall jag, klippan, den högt liggande, utgjuta en nådens och en bönens ande. Så att de ser upp till mig, den de har slagit, eller den de har genomborrat. Klippan, va? Här är det ju. De ska sörja honom så som man sörjer den enda sonen. Och man ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Lägg nu märke till detta, vad som står här, att de skulle gråta som man sörjer enda sonen. Och gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Kommer ni ihåg vad som hände med Josef? Jag tror nämligen det är en exakt bild på vad som kommer att hända, va? Det står i Sefania bok, står det, att innan Herrens dag kommer så ska jag ha avskilt från er dem som är högmodiga. Nu ska vi läsa vad som händer när Josef ger sig till känna för sina bröder. Den andra gången. Bra bild, va? Josef var den förstfödde. Det här kan du läsa om i första Mosebok 45, vers 1. Ni vet, helt plötsligt så säger ju Josef åt alla som var egypter: försvinn ut härifrån. Så det var ganska rent på världen, med andra ord, när Herren uppenbarar sig. Och när han uppenbarar sig så säger han: jag är Josef. Och så börjar man gråta, va? Precis som det stod i Zakaria där. Man förstod vem man hade slagit eller dödat, va? Ser ni ut hur parallellen är exakt? Det är ju, Josef är ju en bild på Jesus. Precis vad som ska hända med judafolket i ändens tid. Och det är därför det står i Romarbrevet 11. Vi måste förstå texten ibland, för vi kan läsa in sånt som inte står. Bland annat när det står att, ni vet, när Abraham skulle ärva landet, va, så står det ju så här: först måste amoréernas fullhet komma, så ska de få ärva landet. Amoréerna var ju en bild på hedningarna. Det var ju de som var i motsats till Israel, eller hur? Alltså Kanans folk. De har inte fyllt sina synders mått, sin fullhet. Men vi ska ju ärva jorden. Förstår ni? Då blir ju grejen mycket större. Först måste hedningarnas fullhet komma. Sen ska ni värma jorden. Då var det Kanans folk. Nu är det stora avfallet och alla som är med en laglöse. Ser ni bilden? Det är exakt, va? Ty först måste hedningarnas fullhet komma in. Eller komma, det står bara pleroma. Fullhet betyder det. Sedan skall hela Israel bli frälst. Det är ju inte bara judarna, utan det är ju alla, vi är ju ett. Hela bruden, alltså. Både Israel och den hedna kristna församlingen, om jag säger. Det är ju hela Israel. Och Israel på hebreiska kan ju betyda flera saker, men det betyder Guds prins. Vad gör en prins? Han ärver, va? En prins ärver en kung. Och nu har Herren sagt att hans är jorden och allt vad därpå är. Och när hedningarnas fullhet nu är på väg att komma in, då finns det en skara som inte är av denna världen. Och de har en härlig lön att gå till möte. De ska ärva hela jorden. Så låt dem hålls och påta med sina gamla paragrafer där i FN. Vi sitter lugnt kvar och prisar honom som har köpt oss med en evig förlossning. Här sitter vi med hur mycket joker du vill, va? Liksom, och här sitter världen och spelar sitt spel. Och han är redan slagen för 2000 år sedan. Han har inte en chans. Tack och lov. Amen.